Välkommen till Bakom ridån.
En podd om framgångar och motgångar för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa.
Hej Maria.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Jo, jag mår bra. Jag är lite trött igen.
Ja.
Precis som förra gången, men det börjar bli ett, vad säger man, ett ständigt varande att vara trött.
Ja.
Så jag börjar vänja mig.
Jag förstår. En kort recap. Vem är du?
Jag är född och uppvuxen i Uppsala och är musikalartist. Och vem är du?
Född och uppvuxen i Umeå och också musikalartist. Och nu bor vi båda i Stockholm.
Som av en händelse.
Ja.
Ja.
Idag har vi en gäst.
Yay!
Hej, hej.
Hej. Vad heter du?
Jag heter Frida Modén Treichel.
Ja. Frida är då, precis som vi, musikalartist och även sångerska. Och jag skulle vilja säga multikonstnär för att du är begåvad på så många sätt.
Ja, kanske.
Jo, jag tycker det. Du är från Östergötland.
Ja,
du är
Linköping.
Linköping.
Ja.
Medlem i musikalartistavdelningens styrelse i Teaterförbundet.
Yes.
Du har spelat allt från Anita i West Side Story till What's Her Name i American Idiot.
Yes.
Och du älskar mindfulness, rynkiga hundar och Elphaba i Wicked.
Ja, det var bra sammanfattning måste jag säga.
Tack så mycket, jag har övat.
Härligt.
Ja.
Välkommen hit Frida.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag känner mig ganska pigg och jag har varit på yoga.
Så ja, det är skönt. Bra.
Jag är om. Ja, men jag mår bra.
Gud, vad härligt. Vad åt du till frukost idag?
Jag brukar äta nu för tiden eftersom jag har varit hos min kinesolog.
Det är så himla hippt.
Ja, jag vet. Jag är så hipp. Nej, Åsa Engman som många av er känner säkert. Jag dricker en grön smoothie. Och äter en macka med smör och ett stekt ägg typ.
Är du periodare när det gäller frukost? Eller?
Ja.
Ja.
Jag kan köra en i två år.
Och sen helt plötsligt så bara, det här är inte gott.
Nej. Eller så här, oj, det var tydligen det värsta jag kunde äta för min kropp. Nu byter jag.
Ja, men det är ofta så det är, va? Jag har haft den också.
Ja.
Så. Vi tänkte börja prata lite om din bakgrund.
Mm.
Du har gått Högskolan för scen och musik i Göteborg.
Yes,
i folkmun, även kallad, precis, artisten.
Mm.
2005 till 2008, va?
Bam! Fan vad ni hade på.
Ja, det är klart.
Och innan gick du då gymnasiet i Linköping, gissar jag? Nej, inte Linköping.
Nej, jag gick Norrköping.
Men ja, just det.
Musikestetisk.
Det visste jag.
Mm.
Hur blev det liksom artisten för dig? Hur kommer det sig att du hamnade där?
Det var väl på gymnasiet då i Norrköping som jag insåg att jag ville ju bli Hollywoodstjärna eller något sånt. Typ Whitney Houston vill jag bli också. Mm. Men det gick faktiskt inte att bli det.
Nej, hon fanns ju redan.
Ja, dels. Men också, jag var så här, okej, jag måste ju utbilda mig. Och sen så upptäckte jag det här musikal, att man kunde kombinera teater och sång och dans. Och då gjorde vi en musikal i slutet på trean. Och vi körde Fame och jag var Carmen. Så det var så här, jag måste söka. Och så var det ju Balettakademin i Göteborg eller artisten som gällde.
Mm.
Och så sökte jag och kom inte vidare från första provet någonstans. Men året efter så kom jag in på
Bam. Mm.
Ja.
Mm.
Don't give up.
Hur var dina tre år på artisten? Det är en väldigt, i alla fall inom musikalbranschen, väldigt känd skola.
Ja,
det är ju liksom
väldigt laddad.
Väldigt laddad skola. Det är ju den högsta utbildningen i Sverige för musikalartister och den är väldigt väldigt svår att komma in på. Det är väl 8 personer av 400 sökande och inte varje år.
Nej, ungefär. Alltså när jag sökte var det varje år och jag tror att de tog in 7 av typ 350, men något sånt liksom är det ju.
Ja, det är svårt kan vi ju säga.
Men det är svårt, absolut. Men, och jag vet att de sa det till, jag var ju 19 när jag kom in, och det var så här att vi tycker att du är lite ung, Frida, men vi ser att du vill det här så fruktansvärt mycket, både det bra och det dåliga med branschen, så att
skolan har ju också förändrats väldigt mycket. Alltså
ja,
senaste åren bara. De har ju bytt studierektor bland annat. Och nu är det ju lite mer, nu är det väldigt blandade åldrar på de som kommer in.
Mm.
Så att nu tror jag att 19 är en ganska vanlig ålder.
Ja, okay.
Känns det så.
Mm. Ja, nej, då var det ju, alltså alla i min klass var ju, vi hade en som var 1 år äldre och 2 år äldre och sen 3, 4 och 5 år äldre tror jag. Så vi var väldigt blandade. Men det var, alltså det var jättekul att gå på artisten. Jag lärde mig fruktansvärt mycket. Men jättetufft. Alltså det är ju, man går ju med skådisarna första halvåret och gör såna här jättekonstiga grejer med föremål och utomföremålsövningar och är djur. Jag var knubbsäl och häftapparat.
Alltså jag tycker det makes perfect sense. Jag har varit allt från alg till blomma liksom.
Ja. Ja, men det är ju så. Det är sånt vi går igenom för att kunna sen gestalta den typen vi ser ut som. Nej, nu var jag fördomsfull här om musikalvärlden. Nej, men det var kul. Det var väldigt tufft. Eftersom man gräver mycket i sig själv, de pushar en mycket, så för mig var det ju stora liksom saker som kom upp ifrån min bakgrund och sånt som jag började gå i terapi och jag behövde liksom dela med sånt, men en jättebra skola. Alltså jag lärde mig massor. Samtidigt som jag blev lite brainwashed vad det gällde att man inte fick slappna av på scenen. Man var tvungen att hålla. Det fanns, alltså, så här, jag tror dansen och skådespeleriet clashade lite för mig. Mm. Det var svårt att få ihop de två världarna. Där i skådespeleriet så skulle man ju bara vara i sig själv. Och jag fattar ju att det var det de menade också när de menade att jag inte får slappna av. Det att man inte får bli privat.
Exakt.
Men min lilla 19-20-åriga hjärna kunde inte koppla.
Men det tror inte jag man kan förstå även om man är 25 och man får höra det första gången. Det Nej, måste ju få landa liksom. Ja.
Och det tänker jag, det finns ju en ganska stor krock också ofta tycker jag mellan dansen och sången.
Mm.
Ja, framförallt absolut. När det kommer till i dansen blir man så extremt medveten om hur man ser ut.
Mm.
Och kanske framförallt ballettidealet, smal och dra in magen.
Ja.
Och så bara, fast i sången måste du andas. Mm. Du måste släppa ut magen.
Precis.
Och bara såhär
slappna av lite.
Ja, och låta din kropp användas som en kropp.
Ja,
och
ja.
Det är väldigt svårt ibland om man tittar lite för mycket i spegeln. Liksom.
Ja, ja, gud. Ja. Men jag vet, jag hade en kurs för en sångpedagog som heter Tom Burke som är i New York. Och han berättade om Sutton Foster. Mm. Om ni vet om det.
Ja.
Gud ja.
Ja, såklart.
Fiona
i Shrek.
Ni får googla henne om ni inte vet om det.
Anything Goes. Mm. Och då hade hon något så här jättestort danssolo. Och sen så skulle hon börja sjunga. Alltså fortsätta sången sen liksom. Och då var de tvungna att lägga in att hon liksom vände ryggen till publiken och gick bakåt i slutet av det här mellanspelet innan hon vände om och började sjunga. Och när hon gick bakåt så tänkte hon så här kissövningar. Alltså tänka som att, så här, om att hon skulle börja kissa för att kunna släppa ut nedre magmusklerna som hon behöver för att kunna sjunga men som hon måste hålla för att kunna dansa.
Mm.
Så att jag menar, och det var så jävla ballt hur han förklarade hur de liksom koreograferar när det kommer en hög ton om de har dansat. Alltså så här, de måste så här, och ner med axlar, ner med, och så bara, och där kan tonen komma. Mm. Alltså så här, på en detaljnivå som vi inte riktigt har ännu i Sverige.
Nej.
Ascoolt.
Mm. Det är faktiskt svincoolt, men det är ju väldigt, väldigt logiskt.
Ja,
makes sense, liksom.
Det gör ju det. Precis, bara det ska inte synas.
Nej, precis. Så att nu får ni glömma bort att vi har sagt det här.
Ja. Men det är verkligen bakom ridån. Allt det här som vi berättar nu sker liksom sånt som publiken inte ska få se eller förstå någonting.
Precis.
Nej, exakt. Vad är det bästa och sämsta med ditt yrke, tycker du?
Det bästa är ju att jag får utlopp för kreativitet, berättarlust, energi och någon form av kall. Nej, men jag vet inte vad man ska kalla. Alltså så här, jag kan inte leva om jag inte får stå på scen. Ja, men det, alltså, jag tror ingen som jobbar med det här, alltså vi som gör det.
Mm.
Jag tror inte man kan det om det inte är den inställningen man än har. Och jag vill inte säga man, fan.
Nej, en.
En har. Eftersom att det krävs så fruktansvärt mycket. Så det bästa är ju att få göra det.
Ja. Sen behöver man inte älska det hela tiden.
Nej,
men alternativet att inte göra det är fan som är värre.
Ja, men exakt. Det är ju lite det. Och det som är sämst, ja. Det som är sämst är kanske ovissheten av att inte veta om man jag kommer ha pengar. Eller om jag kommer ha jobb. Eller jag vet vilken stad jag ska bo i.
Nej.
Alltså det är väl det sämsta, ovissheten. Samtidigt som att jag får lite panik av tanken att jag skulle bli fastanställd någonstans.
Ja, men eller hur?
Ja, för att,
då vet man ju också, det är ju det där med att man vill inte riktigt veta exakt hur varje dag ska se ut heller.
Nej.
8, börjar jobba, 5 går jag hem. Mm.
Ja, det gör man ju inte så ofta om man fastanställd på en teater. Men
nej, men ja.
Men för att spinna vidare på just det, den här ovissheten då. Hur hanterar du den? Alltså både liksom rent praktiskt här, jag vet inte om jag har pengar nästa månad. Har du liksom världens största sparkonto då? Och hur jobbar du med dina tankar kring ovissheten liksom?
Ja, alltså rent pengamässigt så jobbar jag ju så att jag alltid sätter över på ett e-sparkonto. Mm. Och så försöker jag leva på det som ändå känns bekvämt, men jag tänker ju alltid på pengar. Mm. Alltså inte så att det förstör min vardag, men det finns med i mitt bakhuvud. Och efter att ha gått på artisten och levt på studiemedel så blir den ju en fena på det där.
Mm.
Och fast första gången jag tjänade väldigt mycket, då släppte jag allt. Så, vilket gjorde att det var så här, oj, jag har inga pengar. sen efter jag varit arbetslös ett tag, fast man får A-kassa om man har tur att få det. Nej, men alltså rent praktiskt så, som sagt, jag lägger undan pengar så mycket jag kan. Och sen så lever jag på dem när jag har mina arbetslösa perioder. Liksom.
Istället för att stämpla eller att stämpla också?
Nej, jag stämplar också. Mm. Mm. Men jag tycker inte riktigt det räcker med stämpling. Speciellt inte om jag vill ut och resa eller sådana saker. Och ibland, typ i somras, så var jag i Berlin en månad och då fick jag varken och studerade. Och då fick jag ju inte A-kassa och då det var inte CSN-grundad utbildning. Vilket gör att då går man ju så mycket back så att det är helt sjukt. Mm. Men, och då går ju de sparade pengarna till det. Men samtidigt så känner jag att det är värt det.
Mm. Absolut. Det är ju en investering i sig själv.
Exakt. Det är ju det. Så man är ju ständigt fattig fast rik. Alltså det är
balansen konstigt. Man vill ha är väl så här. Jag kan köpa en kopp kaffe eller en te utan att få ångest. Men jag kanske inte går på Berns en gång i veckan och käkar tre rätters. Liksom.
Nej, men ja, någonstans där. Ja.
Det var väldigt vitt och brett, kände jag.
Ja, men
det
är lite så här... jag tycker vi kan hålla med. Ja. Men oro, alltså, ja, eller hur? Oron. Mm. Ja. Hur dealar jag med oron? Alltså jag har nojat som tusan genom mina år. Nu har ju jag jobbat, jag är ju inne på mitt snart nionde år. Blir det ju. Eller jag är inne på mitt nionde år eftersom jag jobbade sista året också. Eller det är ju praktik och det ska vi diskutera någon annan gång. Men, och slutproduktion.
I nästa avsnitt du är med.
Ja, precis, nästa avsnitt jag är med. Nej, men jag var jättenojig. Alltså när jag inte hade jobb, gud vad jag grät i början. Eller om man fick nej till något jag verkligen hade hoppats på. Det var en stor förlust. Jag bara förstod inte vart jobben skulle komma ifrån. För att jag har ganska kontrollbehov. Och att då kunna lita på att det kommer. Och det kanske det inte gör i början. Utan det handlar ju om att hitta kontakter. Få in en fot någonstans. Att skicka ut sitt CV som en tok. Alltså, så oron i början var ju mycket så här... kommer, vet någon ens att jag finns liksom, då var det den. Nu är det väl kanske mer så här, ja, nu är jag plötsligt över 30 och nästa roll jag ska göra så spelar jag 43. Det går lite fort nu och så sägs det ju att efter 35 så tar det ett hopp till man är 55 liksom, som oj, kvinna jävlar. I musikal. Alltså det gör ju inte riktigt.
Nej, men
det,
men
då finns det ju andra nojer som är så här, har jag gjort de här huvudrollerna jag kan nu.
Ja, precis. Innan jag hoppet. Är färdig nu helt plötsligt.
Ja, precis. Ja. Eller kan jag få vara med ändå för att jag har gjort mycket. Ja, alltså, sådär. Så det är klart det finns noje. Men nu har jag lyckats komma till att det löser sig.
Mm. Jag kommer gör till ju den... ofta det. Ja. Det är just det, men det vet man inte heller. Nej. När man är alldeles ny. Men vad tyckte du liksom var svårast när du gick ut skolan? Var det just det här att vad var svårast med att möta verkligheten? Eller vad man ska säga, efter att ha gått i skolan.
Alltså det var väl att man inte hade så mycket serverat som på skolan. Nej. Att så här, var ska jag öva? Jag har ju inget övningsrum, jag har ingen pianist jag får träffa en gång i veckan. Jag har alltså så här, allt det där, att förstå att det är Frida AB som drar igång. Mm. Och att inte låta, alltså att kunna se sig själv som både en själv men också en produkt som du måste utveckla. Utan att köra över dina emotionella och väldigt egna vackra sidor. Men du måste ändå hålla en viss profession. Men det jag tyckte var svårast var väl att det gick aldrig att slappna av på det sättet jag har kunnat gjort tidigare i mitt liv. Vad det gäller att även om jag hade fått ett jobb och precis börjat det. Det var då det var dags att börja söka auditions till nästa jobb.
Exakt.
Det var jättesvårt för mig att acceptera. Att så här, men när får jag vara klar? Mm. För jag har en väldigt behov av att hemula ner mig under ett täcke.
Ja, och lite bocka av också kan jag tänka mig.
Ja, precis.
Eller det tycker jag är väldigt skönt att bara säga, check, nu pausar vi ett tag, sen tar vi nya tag.
Ja, precis. Men en får hitta vilostunder i jobbet. Alltså, att inte vara så fruktansvärt duktig som jag var i början. Det jobbar jag fortfarande med. Att inte, jag är ADHD så jag ser allt. Och att då inte känna att jag behöver ha koll på allt heller. Utan att om en person inte kommer ihåg sin placering nästa gång vi kommer tillbaka till samma dansnummer, då behöver inte jag säga vart den stod. Utan då kan jag försöka andas och titta åt ett annat håll och tänka på vad jag ska äta till lunch eller något. Och inte säga så här, du ska stå där. Alltså, så.
Ja, det beror lite på vem man jobbar med också. Jobbar man med mig så kan man säga så, stå där. Okay.
Jo, jag vet. Och det kan man till de flesta. Bara det att det var ju alltså så här, ja herregud. Att från att på skolan har varit så här, det är ju alltid som när man går i skolan. Där man är så här minst och så blir man mellan och så blir man störst. Och sen när man kommer ut och jobbar, då är man så minst.
Man är typ spermier.
Ja, att acceptera det och att inte försöka få alla att tycka om en. Alltså mycket sånt, mycket det sociala var, tyckte jag var klurigt. Alltså.
Ja, Men det är ju klurigt i vanliga livet.
Ja.
Då blir det ju ännu klurigt. Det blir någon slags metasocial liv där man är i en ensamhet.
Du är tvingad att umgås med dessa människor. Visst, du behöver inte bli bästis med alla, men det trodde jag i början, tror jag nog. Jag vet inte.
Ja, så det är ju trevligt att vara kompis med folk och vara ovän. Liksom.
Ja, nej, ovän vill jag aldrig vara, herregud. Men att acceptera att så här, jag alla. Måste inte vara med överallt. Nej. Var nog stor grej för mig.
Mm. Ja, men det är också att bli lite vuxen. Liksom. Mm. Det kommer ju med att jobba.
Precis.
Ja.
Mm. Verkligen.
Herregud.
Men jag tänker, du har ju ändå jobbat väldigt mycket och haft många produktioner liksom back to back så. Jämfört med kanske många andra i branschen.
Mm.
Men jag tänkte att vi pratade om att det här checka av, bli klar, någonstans få vara nöjd.
Mm.
Kan du känna att du är det, eller kan du fortfarande känna dig som den här minsta på teatern, eller så här, jag har inte kommit någon vart, eller varför är jag inte Whitney Houston än? Alltså liksom.
Ja, oh ja, de tankarna kan väl komma, men inte alls så ofta. Nej. Och framförallt så, några år efter jag hade gått ut, våren 2012 var jag tillbaka på artisten och hjälpte min bästis Liv som gick det då, att liksom, då var jag så här, skötte ljus och ljud på hennes egen liksom egen för, de gjorde egna föreställningar.
Projektarbete.
Ja, precis. Egna projekt. Och då, att komma tillbaka efter att jag jobbat några år och få titta, sitta på andra sidan och titta på och inse att, men gud, jag får massa regiidéer, jag får massa lösningar serverat i mitt huvud, för jag har ändå jobbat några år nu. Och det var jättenyttigt att inse att alltså, du får så otroligt mycket erfarenhet av att jobba.
Mm.
Och att acceptera, eller liksom den insikten hjälpte mig jättemycket att förstå att oj, jag kan lite nu. Mm. Även fast jag inte har jobbat så länge så kan jag mer än den som går i skolan. Och det, att påminna sig själv om det. Och sen så var jag yngst väl, liksom några, flera år innan det kom folk som var mer i min ålder. Mm. Eller måste säga, nej, inte min, men alltså att jag inte var den yngsta kullen, utan det kom folk yngre, rättare sagt. Och då så inser man att så här, nu kommer de och är hungrigast och vilsnas och tvångsskämtar hela tiden för att vara rolig som jag gjorde. Och sådana saker. Så, och, ja. Nej, men det kommer med tiden att så här, det är klart att nu ska man in på Stadsteatern och göra en stor grej. Och då är det är ny. Jag har gjort ensemble där förut, men jag har aldrig gjort en stor roll. Så det är klart att då blir jag ju, inte liten, men då blir jag lite grön igen.
Ja.
Liksom.
Kul. Ja, det är bra det också, säkert.
Och jag tror att, alltså, beroende på vilken produktion, vilken roll och vilka människor du jobbar med, så känner du dig antingen som den som har koll eller den som inte har koll. Mm. Och det är bara att gilla läget.
Ja, om man är inte samma person i varje uppsättning heller, för att det är alltid olika människor.
Ja, precis. Ja. Och vissa kanske bara är så trygga i sig själva att de bara är den de är. Jag är nog lite mer så här att jag formas ganska mycket av andra personer. Så den här produktionen ska jag jobba på var mig och inte åka med alla andras känslor, tänkt.
Det kan, ja, bra, det låter bra. Bra tänkt.
Ja.
Men det låter lite som, alltså, för att sammanfatta, att det är tid det handlar om.
Mm.
Tid och erfarenhet som får liksom, det går inte att stressa fram den här bilden av att det löser sig, eller stressa fram så här, för jag kan bli orolig över min egen oro.
Mm.
Jag blir stressad över att jag är så orolig.
Mm.
Och det ska man ju inte vara. För det är ju dåligt. För det tar massa energi. Och så, alltså, att, och så bara, kan jag liksom inte acceptera att så här, men Lisa, det är 1,5 år sedan du gick ut skolan.
Ja.
Det tar tid att hamna, eller nå olika grader av acceptans eller lugn. Eller,
ja, och man kan veta saker rent intellektuellt, men inte fattat det i kroppen liksom.
Nej. Mm. Oh, ja, och jag tyckte att, alltså, året efter jag hade gått ut, det var då massa saker som landade som jag, så att jag ens förstod vad jag hade varit med om på skolan. Så jag tycker verkligen inte ens ska ha krav på sig själv att förstå massa saker, för det kommer.
Mm.
Alltså, tillit är nog det bästa jag kan säga till alla. Den är jättesvår, för den går inte att kontrollera, utan den kommer. Men alltså, en är ju inte det som syns på sociala medier, kan ju vara ännu ett tema någon gång. Mm. För jag kan säga så här, jag har suttit i soffor och haft ångest i månader. Alltså, jag har verkligen inte haft back-to-back-produktioner i början. Jag jobbade cirka en produktion om året, och de var ibland bara 4 månader. Och sen så var jag arbetslös resten av året. Och det är ju inget som syns på mitt CV, men
nej.
Men att, och de tillfällena jag både hatade och älskade dem, för att jag utvecklades väldigt mycket på dem. Mm. Av att jag tillät mig själv att gå in i mig själv, få nya insikter om mig själv. Och jag fortbildar mig alltid av mig själv då. Jag lär mig om feng shui eller kristaller eller yoga eller healing eller alltså LCHF, som tydligen var det sämsta för min kropp. Men,
men alltså, du hittar på någonting.
Ja, liksom. Jag ser till att hålla mig occupied och övar. Mm. För att det är ju det viktigaste en kan göra som konstnärligt utövande, att öva.
Ja, det borde vi ta upp också då. Det här om övandet.
Ja.
Och att försöka få in det i sin vardag.
Precis.
Som artist, ja. Precis som en musiker.
Ja, exakt. Men jag ska bara säga klart här om oro. Nej, ingen fara. Jag bara tänkte att ta din oro på allvar, men också om du har tänkt tanken mer än 2 eller 3 gånger den dagen, då är det dags att säga skitit. Ja. Lärde jag mig av en KBT-terapeut. Skitit. Skitit, skitit, skitit. Och så kan man avsätta så här en kvart när du får noja.
Aktiv ält-tid.
Orostunden.
Ja, precis. Mm. Då får du noja som bara den. Mm. Men sen är det nej. Sen är det göra som gäller.
Ja. Ja.
Och då kommer vi till göra. Ja. Vad är det du ska göra? Du ska göra det som hjälper dig.
Mm.
För att du ska kunna slappna av på en audition till exempel, så måste du ha hjälpt dig själv med att ha preppat innan. Inte när du får veta att det är en audition, utan du behöver ha preppat att du har ett uppdaterat CV och du har en CV-bild och du har övat på det du behöver öva på. Inte bara på den sången du ska sjunga på audition, utan du ska ha övat helst varje dag, förutom kanske en dag i veckan. Men det vet jag att jag gjorde inte när jag gick ut. Men försök att öva varannan dag då. Alltså, övning är din bästa vän.
Mm.
Titta på Center Stage. Nej, men de här filmerna när det är så här, kom tillbaka till barren, säger de ju. Alltså så här, till en ballettdansare. Och det är samma sak kan jag säga. Se till att få en grundlig, bra uppsjungning som hjälper dig att värma upp ditt instrument.
Mm.
Och sen gör du den. Vänta lite, sjung en sång eller 2 eller 5. Öva inte ihjäl dig, men liksom så här, öva. För det är där du blir trygg. Vilket gör att sen när du ska öva in ännu en sång lite fort för en audition, då är inte det en så stor grej.
Nej, för att du har rutinen inne.
Exakt.
Och sen behöver kanske inte rutinen vara 30 minuter varje dag. Utan det kan ju få vara lite dagsform.
Ja.
Men sjung upp, sjung en sång, eller får du feeling, sjung 15.
Ja, precis. Mm,
liksom.
Men för det där är ju ofta väldigt svårt. Ibland är det ju väldigt kort varsel på auditions eller inför auditions. Mm. Och man kan ju ha sin repertoarlista på 5 låtar. Men så är det ändå så här, fast på den här auditionen vill vi ha den här låten.
Precis.
Och så bara, du har 3 dagar på dig.
Ja.
Det är väl, jag trodde någonstans i min naivitet för några år sedan att så här, men det där går ju inte, man måste ju få mer tid på sig.
Ja,
och så inser man att det där idealet, det händer liksom aldrig. Du får aldrig så mycket tid som du skulle vilja ha.
Nej.
Du hinner aldrig förbereda dig så mycket som du känner att du skulle vilja göra.
Och du kommer nästan aldrig gå ut och känna, japp, nailed it! Det händer ju inte jätteofta.
Jo.
Gör det?
Eller alltså, jag älskar auditions.
Ja.
Va? Oj. Kan du förklara det här?
Känner du så, nailed it? Liksom? Ja. Jag tror jag känns så en gång.
Jag tror aldrig har känt så.
Jo, jag har känt så ganska ofta. När jag har fått jobbet så känner jag ofta att jag har nailed it. Och det är för att, men jag älskar auditions för att jag är ju en beroendepersonlighet, vilket gör att jag får en kick av att göra auditions.
Ja. Mm.
Jag känner ofta mig som en underdog, fast jag har jobbat i 9 år. Så känner jag ofta att så här, för jag börjar ju känna dem som sitter där i jurysarna. Och jag känner ju oftare och oftare nästan så här, det är ju egentligen inte mig ni vill ha till den här rollen. Men jag ska fan visa er. Jag har sånt otroligt jävla ranamma i mig. Mm. Och en litet knep jag ofta använt är att jag tänker att jag är ett paket. Som de inte har öppnat än. Och så går jag in och så får de öppna det. Och så får de se vilken fantastisk present de fick av mig. Och jag
ska bara anteckna det.
På det viset så är ju kanske inte jag den bästa. Fast i och för sig, när jag åt ADHD-medicin, då blev jag, alltså jag är jättenervös. Alltså det får ni inte tro. Jag är fruktansvärt nervös.
Ja.
Men jag har också massa rutiner runt mina auditions som gör att jag vet hur jag ska göra för att kunna hantera nervositeten. Mm. Alltså jag är så nervös att jag tappar kontakten med kroppen. Jag darrar. Jag, alltså så här, jag blir hypersocial, alltså jag vill prata med allt och alla, och när jag gör det, då går det inte bra på auditions, utan det är när jag så här, kanske hälsar och är lite glad, sen sköter jag mitt, sen går jag in på toan, jag pratar med mig själv. Jag andas, jag lägger mig alltid på golvet med fötterna upp på en stol, lägger händerna på magen och kommer ner i djupandning. Sen sitter jag ibland på knä för att komma ner i mitt rotchakra. Jag håller i energiboll mellan händerna. Alltså jag gör allt för att zona in mig på att nu är ett maratonlopp som gäller. Jag tar inte lätt på auditions.
Nej.
Jag övar fruktansvärt mycket. Men ett tag hade jag så mycket ångest inför auditions att jag faktiskt inte övade. För att jag fick sån ångest och oro över att jag inte visste vad de ville ha. Mm. Så att jag vågade inte ens öva. Utan jag var så här, det går nog bra. Och då gick det ju inte bra.
Nej. Hur gör man då? Om man, för att det är väldigt ofta man tänker, vad vill de ha? Och hur ska jag vara som det de vill ha? Mm. Men man kanske istället ska tänka, det är mig ni vill ha. Eller här är jag. Man ska visa vem man är.
Precis. Och jag tänker också så här att de har, antingen så har de en klar bild vad de vill ha. Och så kan man övertyga dem om något annat. Eller så vet de inte. Vilket gör att du kan inte försöka ge dem något de vill ha. För de vet faktiskt inte vad de vill ha.
Nej.
Utan de kanske har ett hum om det. Men alltså, mycket handlar om vem som har, som är lite den typen de söker och har rätt röstläge och har bäst feeling, kan
och
jag tycka.
Och klickar.
Ja, typ. Jag vet inte om man ens måste klicka.
Nej.
Ärligt
talat. Nej, men, eller, men jag tänker att någonting måste ju klicka mellan juryn och den som sjunger. Eller de måste ju, förstår du? Man måste väl lite någon slags connection med dem.
Ja, gud ja, connection. Jag tror att det som behöver uppstå är ju att du är närvarande i situationen och berättar historien.
Mm.
Att du på riktigt är där.
Mm.
Och att det viktigaste är att du får med dem på din historia.
Mm.
För jag jobbar väldigt mycket så att jag kan inte sjunga snygga toner om jag inte vet varför jag sjunger den tonen.
Nej.
Om jag inte har gjort min bakgrundsstory. Alltså, det finns ju, jag rekommenderar för alla Acting Songs av David Brunetti. Det är Meissner-teknik i att gestalta en sång. Gör den, då vet du varför det är en paus där. Jo, för att du behövde svälja eller tänka eller titta till höger eller knyta din sko eller whatever.
Mm.
Så att du ska vara så förberedd att deras skarpa blick och din nervositet kan inte penetrera dina anledningar till att stå där.
Mm.
Det är nog så jag jobbar. Eftersom jag är så nervös så garderar jag mig. Ja.
Ja, men har du varit med, för jag tänker så här, jag har gjort auditions som liksom har känts, eller det känns bra innan, det känns bra under tiden, men helt plötsligt så typ brister rösten på en höjton.
Ja.
Sånt som är svårt att liksom, även om man har gjort liksom rätt hela vägen, men någonting går fel, antingen på grund av nervositet eller att man spände fel eller någonting som är liksom svårt, det är svårt att täcka upp för och det är svårt att rätta till, för brister rösten så brister den, får man en kråka så får man ju liksom. Det går inte att göra så mycket då, men liksom, du som då älskar auditions, har det liksom aldrig, hur blir du, om du då är så nervös, hur blir du ändå någonstans opåverkad i rösten av din, även om fast du är så nervös?
Jag gör något som heter Alexander-teknik ofta, och det är en australiensisk teknik från 1850-talet.
Det är modernt och bra.
I've heard about
it. Alltså, många i USA och i England så är det skitstort, och i Tyskland, i Europa överhuvudtaget, för att det är något som musiker framförallt använder, och det handlar om, det är typ som en kroppslig meditation. Man gör laydowns och det handlar om att återgå, alltså komma tillbaka till kroppen. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur jag blir opåverkad i rösten, mer än att jag med min ADHD har ju något som heter hyperfokus, och då det blir som i Matrix när allt stannar ner. Liksom. Det bara... Men det ska jag inte behöva ha för att göra bra auditions. För jag vet massa folk som inte har ADHD som gör svinbra auditions ibland. Och ibland kanske inte. Men jag tror det handlar om att hitta glädjen i det. Att, för att det som händer när man en ton går fel är ofta att du inte har helt kontroll på din diafragma. Den kanske har blivit spänd eller någonting. Så att ofta när jag kommer in till juryn så, alltså jag brukar ofta vara så speedad att jag kan skutta in liksom. Jag kan vara så här, hej! Och de som känner mig, de fattar ju, men jag skakar loss, jag gör liksom, sträcker upp armarna och spänner lite och släpper ut liksom luften för att slappna av i diafragman. Och för mig är det liksom ett träningspass jag går igenom där inne, vilket gör att jag börjar inte sången och sen så får det gå som det går, utan jag tänker att varje fras är en ny start, vilket gör att om du liksom flippar på någon ton så fuck it, det är samma sak där, skit it. Så tar vi nästa grej liksom. Och då har du en chans att göra det ännu bättre och ta hem det. Jag kan absolut känna att jag har juryn och så tappar jag dem i mitten och så har jag dem igen. För att jag åkte iväg eller jag, alltså så här, eller de åkte iväg och började tänka på annat, whatever. Men det går alltid att fånga upp dem igen. Det går alltid att surprisa dem, att så här, ta ett steg eller bara, Och det gäller för en själv med att jag tror det handlar mycket om andningen. Att så här, vara levande i den, att den pulserar, att du blir som när man liksom blir nästan kåt eller exalterad eller stress. Att det finns något så här...
Att det inte blir statiskt.
Precis.
Utan att du får leva.
Mm. Ja.
Får dem att andas med dig.
Exakt. Ja. Ja, men det låter bra. Och jag brukar ofta så här backa ibland inför en lång ton och bara så här backa för att jag måste hämta kraft. Jag jobbar väldigt mycket med kroppen.
Och det är bra, för det tror jag, nu talar jag utifrån egen erfarenhet, att man tappar kontakten med kroppen när man blir nervös. Ja. Eller att man vill fram så mycket att man glömmer bort att vara lite laid back och känna efter i sig själv.
Ja, precis.
Inte så mycket de ska, utan jag ska.
Precis.
Snarare.
För det är du som ska faktiskt erbjuda dem en produkt som de kanske vill köpa. Det är ju inte så att de sitter där och äger ditt liv, utan du erbjuder ju dem någonting som de faktiskt inte kan leva utan.
Nej, precis.
Så se ditt värde.
Ja. Öppna presenten.
Hur hittar du lust och inspiration att till exempel öva så mycket som det faktiskt krävs när man kanske inte... Det är jättelätt att öva när det är kul.
Ja.
Och när man själv mår bra och ens privatliv rullar på.
När man
och
har man, något att öva på.
Ja, om man inte går igenom ett breakup eller en flytt eller whatever.
Ja,
hur hittar du lust och inspiration? Och hur balansen mellan att så här, när du, jag måste få vara ledig från sången. För det behöver man ju också få vara. Liksom.
Gud, ja. Ja, det där är ju något som jag ständigt fightas med mig själv, för att jag är väldigt viljestark, vilket gör att jag kan tvinga mig själv till att öva varje dag förutom en dag i veckan, även om jag inte har något att öva till. Men jag mår inte helt bra av det, så att har jag inget att öva till, då kanske det blir att jag tar 2 dagar ledigt i veckan och tillåter mig själv att ha helg liksom. Medans om det är en audition på gång eller om det är en jag ska börja jobba snart och sådana saker, då är det som att det är inte diskutabelt. Alltså, jag får mer ångest av att jag inte har gjort det. För då tycker jag att jag är dålig. Och det där är ju egentligen inte det sundaste sättet att jobba på. Men för mig hjälper det. Att det bara göra. Alltså att sluta prokrastinera. Alltså skjuta upp saker. För att jag har en uppsjungning som jag kan sköta själv på min telefon. Vilket betyder att jag har mitt lilla piano. Och sen så har jag lärt mig den här auditionen. Jag har haft samma i 2 år nu av en sångpedagog som heter Tanya Travers från New York. Som råkar vara Idina Menzels sångpedagog också. Eftersom jag tänker göra Wicked någon gång i min dag, så vill jag lära mig vad gör hon, den där Idina. Den uppsjungningen har jag liksom lyssnat ut från... Oj, nu slår jag till micken. Lyssnat ut ifrån våra inspelningar. Och skrivit upp, den börjar på den tonen och slutar på den tonen, börjar på den tonen och slutar på den tonen. Och det är ju sammanlagt kanske 20 övningar. Och den går ganska fort att det liksom, det är inget att analysera, det är inget att tänka på. Hon sa det var väldigt bra, hon sa du får inte tänka på något annat än att sjunga när du sjunger. Du får inte noja, du får inte tänka på väder, alltså ingenting. Det ska vara helt blankt i ditt skalle. Du gör skalor liksom. Det är inget man ska känna efter. I början när du börjar sjunga upp, speciellt om du har sjungit mycket dagen innan. Det är rossligt, det är svårt, det är slitigt. Fortsätt, bara fortsätt. Gör det ont, sluta. Mm. Men annars, analysera inte, bara gör. Vilket gör att jag har fått kunna hoppa över all noja med att sjunga. Så att jag bara tar min telefon, går in i ett rum, stänger dörren och börjar så här. Och så kör jag. Mm. Och det tar cirka 20 minuter.
Och den gör du liksom då varje dag?
Ja, förutom en dag i veckan.
Mm.
Eller 2 dagar, beroende på vilken... Mm. vilken och alltså, såklart jag tar semester på sommaren. Då kanske jag inte sjunger på en vecka. Men sen brukar jag vara så här, jag vill sjunga.
Mm. Sen ska man också ihåg att det är det som funkar för dig.
Exakt.
Sen är det ju olika, och det måste man ju lära sig själv.
Ja, tyvärr. Precis. Så är det, mycket bra, Maria. Det är verkligen olika. Men jag tror på... Att inte göra att du måste ha en speciell device eller en speciell...
Nej, inte göra sig beroende av
mycket
grejer.
Nej, det får inte vara för krångligt, för då blir det lätt att det inte blir av.
Precis.
Bara gör liksom.
Gör.
Men det tog många år för mig att fixa det. Jag har haft en jättekrånglig röst som jag har kämpat massor med. Jag har varit hes, jag har inte vetat om jag ska kunna sjunga. Jag har inte haft, alltså jag har en stor och tung röst, så att jag har inte riktigt haft tekniken. Så det är ju först efter jag var hos Tanya 2000, alltså Tanya, jag vet, fan, vet inte. Efter jag var hos henne 2014 och fick den här uppsjungen som gör att min röst nästan alltid funkar.
Mm.
Men innan det var det ett slit, alltså. Otroligt nojig över rösten och var tyst. Och...
Kan man på något sätt bryta ner det till att det handlar om att lära känna sitt eget instrument?
Mm, det tror jag.
Helt enkelt. Och vad som funkar för dig och vad du mår bra av.
Mm.
Och som du säger att din ångest gör att du känner att det är bättre för dig att öva
än att
varje dag
öva.
Än att inte öva.
Ja.
Medan andra kanske känner tvärtom.
Mm.
Ja. Det gäller ju bara att prova.
Precis. Ja. För att
och skiter det sig så gör det den gången. Då provar du någonting nytt.
Ja, exakt. Att inte slå på för stora trummor för att en ton eller en dag inte gick bra. Utan nya... Alltså, there's always another block of ice. Så David Brunetti när jag hade masterclasses med honom i New York. Det betyder att iskonstnärer som skapar konstverk i is sa det att så här, för vissa skådisar och sångare kan ju känna att när man är på en masterclass eller man repeterar eller vad som helst så har man gjort något som man kände så här: ja vad bra, så bara nej jag vill inte göra igen för det där förra var ju så bra. Men då ska man tänka, there's always another block of ice. Vilket betyder att det finns alltid en helt ren isklump du kan börja skulptera i.
Mm, precis.
Du behöver inte, det där var då, den var fantastisk. Men nu tar vi det nya.
Återskapa inte. Skapa
precis, lite. Ja. Mm. Nytt.
Okay. Det är faktiskt jävligt smart. Så. Mm.
Hur gör du för att inte jämföra dig? Alltså dels kanske med andra som det går bättre för. Eller andra som sjunger på ett sätt som du ser upp till. Eller... jämför kanske så här, den här personen övar så mycket mer än jag, det borde jag också göra.
Mm.
Sådana tankar. Jag vet inte om du har sådana nu, men du kanske har haft. Har du jobbat med liksom, för det absolut. Är ju en bransch som det är extremt lätt att jämföra sig i. Och som vi sa tidigare, sociala medier. Man tror att det är liksom...
Guld och glitter.
Man ser CV:et och bara, den här personen har nog aldrig suttit in så få gråtit.
Nej, precis. Well, they have.
Yes.
Nej, men jag tror att jag jämförde mig ganska mycket när jag var yngre. Och jag blev orolig och rädd och ledsen och arg över att så här, det går mycket bättre för den personen. Alltså så här, avundsjuk, väldigt avundsjuk kunde jag nog vara när jag var yngre. Men sen så, till samma sak där, så vände jag det till någon slags underdog, jävlar anamma känsla. Mm. Lite att så här, för det finns ju faktiskt bara en Frida Marlene Treichel i hela jävla världen. Och det är ju samma sak med alla andra. Det finns bara en. Och vill de ha dig så vill de ha dig.
Och vad gör man om de inte vill det då?
Nej, om de inte vill det. Alltså, jag tror också en sak. Att det kan också vara så här att man ska behöva... ibland behöver man utmärka sig.
Mm.
Alltså jag tänker på vad jag har på mig när jag går på en audition. Jag tänker på min frisyr, min hårfärg.
Ja, att jag är rödhårig är ingen slump liksom.
Nej, exakt. Att jag är lila hårig och har kort hår är heller ingen slump. Och för att jag kan känna när jag hade långt hår. Det tog för lång tid för folk att förstå vem jag var. Kort hår speglar snabbare min personlighet.
Mm, okay,
och jag tror att det gäller att hjälpa juryn. Det gäller att hjälpa dem att de fattar vart du passar. Och sen råkar jag se ut som min röst är också. Vilket betyder att det är enkelt. Och det gör ju du med, Maria.
Ja.
Alltså så här, tyvärr, de här hemska typecasting-grejerna. Att jag ser ut som en mezzosopran som bältar. Och det är jag. Och du ser ut som en sopran. Och
ser ut som
jag kan inte dig Lisa lika bra, känner jag. Nej, men
det är
helt
okej. Ja, nej, men jag fattar.
Att hjälpa dem att och om jag sökte American Idiot, ja, det är klart att jag satte på mig mer rockiga kläder då. Och sen så vet ibland så en gång när jag skulle på callback på till Eponin på Malmö Operan, då satte jag på mig en
säck. Nej.
Nej, men då satte jag på mig en sån där liten keps hon har i typ för länge sedan och det var ju helt fel liksom.
Men man gör vad man kan.
Ja, det är ju dumt då att tro att en vet hur produktionen ska bli. Så det är ju inte riktigt så en ska jobba. Men
nej.
Något som du känner är fin i men som ändå är lite extra. Jag träffade en, så bredvid en designer på ett bröllop en gång och han sa det. Ja, man kan matcha och man kan se snygg ut. Alltså, men du ska alltid ha något som är lite fel.
Mm.
Något som är en så här... liten detalj som gör dig till dig.
Ja, och känn dig inte utklädd.
Nej.
Åker du på en audition och känner att nu har jag klätt ut mig till den jag tror de vill ha, då ska du byta om.
Exakt, då är det ju inte dig du visar upp. Då är det någon annan och då blir de förvirrade. Om du är det.
Mm.
Men att inte jämföra sig var vi på, ja.
Ja.
Förlåt.
Nej, det är inget.
Nej, det är sidospår. Nej, inte jämföra sig. Jag kan fortfarande jämföra mig. Jag kan ha några enstaka som är så här, som... Vi är några som slåss om samma roller, liksom, eller många är vi säkert, men några som jag känner till då.
Mm.
Och om jag möter den personen på en audition kan jag bli lite nojig. Liksom. Men Jag försöker jobba mycket med självkänslan och klappa på mig själv och återgå till om gjorde jag mitt bästa på audition. Ja, det gjorde jag. Då kan jag inte göra mer. Och mycket, mycket jobba på att det finns bara en mig. Det finns bara en mig. Och ja, boosta er själva fruktansvärt mycket. Och hitta dig själv framförallt. Det kanske inte alla har gjort.
Utan... Nej, man förändrar sig också. Liksom.
Precis, följ med på vilken hårfärg det är som gäller.
Åk med tåget och slå inte på sig själv så mycket. Nej. Vill jag själv lägga till. För att det är ju väldigt lätt att liksom, när det inte går framåt och man har jämfört sig med jättemånga, då är det så här, ah, det är mig det är fel på. Och så är man inte snäll mot sig själv.
Mm.
Och tycker typ inte att man är värd att åka hem och ta det där badet och äta chokladen i badkaret.
Klart
det. Men det är klart man ska, ja men precis, det var det dit jag ville komma. Att jag är värd all choklad som finns.
Det är alltid. Nej men så här, det, just det, den här är bra. Fast nu glömde jag.
Intermission.
Koncentrationssvårigheter.
Jo! Om du får komma på auditions i vårt land med fruktansvärt många musikalartister. Om du är välkommen på en audition, då är du tillräckligt bra för att få jobbet.
Mm.
Så du behöver aldrig någonsin tänka på om du är bra nog.
Nej.
Utan det handlar bara om typ och vilka typer de vill sätta ihop. Det behöver aldrig någonsin tvivla på om du är bra eller inte. För då skulle du inte vara välkommen på audition.
Nej, men det tänkte jag på senaste audition jag var på. Ja. Jag bara, alla som är här kan fan med göra det här jobbet.
Exakt, så att man behöver inte hålla på med sånt. Att säga, jag är bättre än den. För nej, du är bara någon annan.
Ja, det ska jag börja säga nästa gång någon säger att de är bättre än mig. Då ska jag säga, nej, du är bara någon annan.
Är det seriöst någon som säger det till dig?
Nej, det har länge sagt. Men om, you never know. Dagismentalitet.
Exakt.
Vi måste hinna prata lite om TF,
ja,
för det är så jädra spännande.
Det är så viktigt också.
Ja.
TF är alltså Teaterförbundet,
ja.
Och du sitter i deras musikalartistavdelning.
Styrelsen till och med.
Precis, jag sitter i styrelsen där.
Vad gör ni och varför är det så viktigt?
Det är fruktansvärt viktigt, för utan medlemmarna, alltså vi artister och regissörer och skådespelare och kostymtekniker och alla, så finns det inget fack. Det finns inget förbund ifall inte vi är med. Det är vi som är facket.
Mm.
Och det känns som många har svårt att förstå det och tänker att ni i Teaterförbundet eller de, vad gör, nej, varför gör de inget? Men det är vi.
Mm.
Om vi inte skickar in våra, alltså kopior på våra kontrakt till Teaterförbundet, så har Teaterförbundet ingen aning om att oj, nu måste vi höra av oss till den här teatern och säga hold your horses, det där får ni inte göra enligt den här paragrafen i kollektivavtalet, eller det här låter lite tvetydigt. Så man ska, du ska alltid skicka in ditt kontrakt till Teaterförbundet för en check innan du skriver på någonting. Teaterförbundet jobbar ju, alltså, åh gud, det här borde jag ju finslipat på innan man ska berätta om sånt där. Nej, men alltså det är så viktigt också, till exempel, vi är ju 14 pers i styrelsen för att vi vill ha en i nästan varje produktion. Det har vi inte alltid, men vi har folk på privatteatrarna, vi har folk på institutionsteatrarna, vi har folk på liksom mer show, vi har på båtarna. Alltså vi är väldigt spridda, vilket gör att vi får rapporter från spridda ställen som gör att vi kan hålla koll på saker och liksom fort som tusan agera när det är något som så här, åh herregud, de har en swing som inte får betalt förutom när den hoppar in. Det där är fel. Alltså så här, då kan en höra av sig till Teaterförbundet och då drar vi upp det med de juristerna där som hör av sig till teatern. Så jag som styrelsemedlem behöver ju aldrig ringa teatern och säga så här, ni är fel. För det kan ju förstöra min karriär.
Mm.
Sen är jag, behöver jag absolut inte vara anonym. Jag tror aldrig det har legat mig i fatet att jag är med i styrelsen och säger vad jag tycker, men det vet jag ju inte, men jag tänker att, det skulle ju vara fruktansvärt, det är ju olagligt. Alltså, det får inte påverka. Nej. Sen kan man vara rädd för det ändå, men det får faktiskt inte påverka en arbetsgivares beslut.
Precis, det var lite det jag ville ta upp. Hur ska man känna att man inte skvallrar? För att så känner man sig ju ofta, om man tar, eller inte ofta, men det är liksom lite sån mentalitet jag stött på ibland, att det är som att man skvallrar om man skickar in någonting som man tycker är fel till Teaterförbundet.
Men du gör ju det för att skydda dig och dina kollegor. Exakt. För att inte bli utnyttjade. För jag menar, Svensk Scenkonst, som är namnet på alla våra arbetsgivare, de ser om sitt hus och vi måste se om vårat. Och vi, alltså speciellt vi musikalartister, består ju av en medlemsavdelning med bara frilansande. Det finns ju vad är det, 4 fastanställda musikalartister i hela Sverige. Mm, alltså det är ju så här, det går, vi måste berätta. Mm. För vi är så väldigt lätta att utnyttja. Och jag tror inte de aktivt tänker att de ska utnyttja oss, utan de försöker bara spara pengar och få deras rulljans att gå bra. Och så kommer de på något som, det här lät ju bra. Så bara, och om ingen säger nej, så kan det bli att det står saker i kontrakt som inte ska stå där.
Ja, eller att det inte står saker i kontrakt som borde stå där. Precis. Typ, kan du dansa också? Fan vad bra, gör det.
Ja, fast det inte står exakt. Du anställs som korist eller som, nej, det ska man ju inte vara. Då ska du vara med in till Teaterförbundet. Då ska du vara med i
körfacket.
Precis, som heter
korist.
Nej.
Avdelningen, jag har ingen aning.
Förlåt, jag vet det här. Ja.
Men annan del.
Symp. Ja. Symp. Är det väl?
Ja. Bygger inte också det här liksom hela problematiken lite på som vi pratade lite om i förra avsnittet, grundtanken om att så här, det här är ett kall och då behöver man väl inte få betalt, för du har ju så kul på jobbet. Ja. Så spelar det verkligen någon roll. Mm. Alltså jag tänker att det bygger lite på det grundantagandet, och att problemet är ju att om jag är för krånglig så finns det någon som kommer att göra mitt jobb billigare, alternativt gratis.
Ja, man vill inte göra sig ovän med folk.
Nej,
ja,
men det är så, vi kan ju, nej, men precis, jag vet, men det, vi kan inte ens tänka så, för att alltså då är ju de arbetsgivarna inte ute efter kvalitet med tanke på att om du ska kalla er, om ni ska kalla er professionella, så vill ni väl ha professionella aktörer.
Absolut.
Och i och med det kommer en viss lön, och då får de en garantering på att de får kvalitet. Mm. Och krånglig, det tycker jag, alltså du är inte krånglig om du påpekar någonting som går emot en lag. Du är, alltså, du är ju bara egentligen snäll mot teatern, för de kan ju bli stämda eller vad tusan som helst. Alltså så här, man kan se det på det sättet.
Ja, det, ja, men det måste få komma fram.
Ja, och sen en annan sak som vi pratar mycket om i förbundet är att man berättar vad man har för lön. Mm. Vilket gör att det är lättare att få upp sin lön eller få likvärdig. Speciellt vi kvinnor måste prata med varandra och prata med våra manliga kollegor. Är fruktansvärt viktigt, för att jag har så många gånger jobbat med lite mindre än manliga kollegor. Inte så många gånger faktiskt, för att jag råkade vara tillsammans med en man som hade jobbat jättemånga år och som liksom, vad ska man säga, hjälpte mig att lära mig hur man kan förhandla. Sen funkade ju inte, jag kunde ju aldrig göra hans metod, för den var väldigt stenhård, och som ung kvinna så går det inte att vara stenhård. Nej. Ingen tror på det, men om man pratar utifrån en själv så går det alltid bäst. Mm-mm. Men prata med kollegor och vänner och ta reda på innan du skriver på vad har de andra blivit erbjudna för lön.
Mm. Exakt. Leta upp någon som har gjort samma jobb eller som är i samma produktion.
Precis,
eller
och som är
likvärdig.
Ja, likvärdig ålder och erfarenhet eller utbildning och sådana saker. Jätteviktigt, så att vi håller ihop och kan stödja varandra så att det inte blir lönedumpningar.
Precis, det blir också ringa på vattnet. Om en person jobbar gratis så kanske det är 10 personer nästa år. Liksom. Eller
precis,
att
det går
sig
fort.
Väldigt fort. Och så ska det ju inte vara.
Nej.
Då är facket inte, då fyller det inte sin funktion.
Nej, liksom. Det gör det inte.
Det ska det göra. Gud vad glad jag blev, jag fick gå med i facket.
Ja.
In med er allihopa, det är asbra.
Jag känner mig som att jag fick en god, jag blev godkänd.
Ja, men
jag fick papper och tog så här, jag är musikalartist, jag har det på kort.
Ja, precis. Och vi har ju en fin liten pin. Mm.
Ja, jag har tappat min, jag vill ha en ny.
Jag måste skaffa en.
Jag borde tagit med några hit.
Men det är bara att gå till kansliet så finns det massor.
En fråga till. Mm. Vi har pratat, varit liksom inne på det lite grann, men hur hittar du balans mellan jobb och privat? Mm. Vad gör du för att få vara privata Frida och inte bara musikalartist Frida som hela tiden måste ha en perfekt röst för att du får inte bli sjuk? Alltså så här, få missköta dig inom situationstecken.
Ja, precis. Jo, men alltså nu när jag väntar på nästa jobb, eller man ska säga på att börja nästa jobb, så släpper jag ju mycket mer. Mm. Jag går ut och eller jag har liksom druckit lite alkohol. Jag dricker nästan alkohol, aldrig alkohol. Så att för mig är inte det ett jättestort problem. Men jag har druckit lite alkohol, jag har käkat lite socker. Jag liksom, och det kanske låter helt normalt för andra. Men alltså jag gör ju inte det om jag jobbar. Alltså när jag repar, då finns det faktiskt inte så mycket privat i mitt liv. Nej, under reperioder, då, det är fruktansvärt slitigt tycker jag. Med reperioder. Det är kul och så, men jag vilar nästan bara när jag inte jobbar då. Och jag försöker träffa vänner som inte har ett sjukt barn eller är sjuka själva och käka någon middag eller titta mycket på film. Mm. Och alltså så här, går ner i ide och laddar om, gör jag, för att palla jobbet. Men sen när jag spelar, om jag har 2 dagar ledigt till nästa gång, då kan man ju ändå gå ut lite och prata ändå så här då så att man inte det sätter sig på röst.
Mm.
Ja, alltså, jag vet inte, jag är nog väldigt mycket i mitt jobb. Mm. Och det tror jag kommer säkert förändras om jag får barn en dag och liksom familj.
Mm.
Nu har jag min tjej och hon är också frilansare så vi har en väldig förståelse för varandra. Och vi, men det gör ju också bra för då kan vi ju ses på såna här konstiga tider när kanske andra människor skulle ha jobbat.
Mm.
Så det är grymt bra. Men ja, jag vet inte, jag älskar mitt jobb så mycket.
Men då går det ihop så pass mycket jobb och privat helt enkelt.
Ja. Fast ja, alltså om jag har övat min dag, då är det inte så att jag håller på så mycket mer med jobbet den dagen. Alltså om jag har övat, då går jag väl på yoga eller hänger med kompisar eller hänger med min
tjej.
Ja,
det är nog snarare det som du menar kanske. Eller så här att när du har övat din timme på en dag, är det okej att känna färdig?
Ja.
Ja, det är väl det som är svårt. Och det är den
man alltid kan göra mer.
Svår.
Ja.
Jaha.
Att det går alltid att öva 2 timmar till om du har tid.
Jag kan alltid mejla någon regissör. Jag kan alltid sitta och noja över när jag ska få nästa jobb.
Jag fattar. Jag är nog lite lat i någonstans i mig själv. Så att när jag har gjort mitt, då tycker jag att jag har varit så fruktansvärt duktig. Så då släpper jag.
Fast du, i mina ögon är ju du motsatsen till lat när du precis liksom förklarar så här, din rigorösa ritual så här, kring övning, kring din auditions. Du låter ju inte alls lat.
Nej, men när jag har gjort det där, jag ska, alltså jag håller inte på dygnet runt, och bränner jag ju ut mig. Utan det är ju det som är grejen, att jag jobbar intensivt när jag jobbar, sen släpper jag.
Mm.
Det är nog det som räddar mig. Att det är klart jag kan noja, men då pratar jag med någon. Alltså jag går ju psykolog en gång i veckan. Så jag kan ju prata om mina nojor där. Nej, men alltså, det är viktigt att skriv dagbok. Alltså, jag har en nojbok till och med när jag var som sämst i höstas. Alltså, jag blev utbränd och deprimerad och började med antidepressiva. Då skrev jag ner allt jag nojade över. Vilket gjorde att jag sen skulle släppa det.
Mm.
Så att, vi borde ta hit mig när jag mår dåligt någon gång också. Hur jag gör då. För då är jag ju mycket mer nojig. Nu är jag ju så här, nej, allt är så lätt.
Okay,
jag kan verkligen noja. Men jag har ju att göra listor. Och jag... En coach sa till min tjej att hon ska sätta upp arbetstid. Typ så här, de här 3 timmarna är arbetstid. Och bestäm vilka saker som ska bli gjorda idag.
Mm.
Och så jobbar du som tusan, du måste ta pauser också, men liksom du jobbar som tusan de 3 timmarna med kanske det här, just skriva mail, göra ansökningar, fixa CV, alltså göra en Wikipedia-sida, whatever. Liksom.
Kontorstid,
precis. Mm. Då gör du det. Och sen så kanske du har lunch och sen så sjunger du 2 timmar. Och sen, då har du jobbat 5 timmar och för det är good enough.
Man kan väl säga då att i och med att man är... I och med att du är så pass förberedd och har ritualer kring audition och övning och allting, så har du jobbat proaktivt redan så att du kan sitta i soffan för att du älskar det.
Ja, exakt. Och det är det jag menade med. Hjälp dig själv att ha förberett allt innan det är paniken.
Så att när du startar paniken...
Ja, exakt. Då ska du inte behöva hålla på med sånt.
Nej.
För då ska du ju gå och fixa sökande resa om du får det. Om du är med AF-kultur.
Mm.
Du ska boka biljetter. Du ska... Ja.
Mm. Hitta sånger, hitta tider. Mm. Ha kontakt.
Om man nojar mycket, hitta en terapeut. Börja meditera. Börja skriva dagbok. Alltså faktiskt.
Mm.
Det där nojingen kan äta upp en inifrån.
Mm.
Det är inte, och den ger ju verkligen inga jobb.
Nej, den gör inte det.
Nej.
Inga alls faktiskt.
Vilket är lätt att...
Den ger dig magkatarr.
Ja. och andra ångest. Problem.
Ja, precis. Så nojningen... Och jag har en annan vän som har väldigt mycket ångest. Och hon fick lära sig av sin KBT-terapeut att acceptera att du har ångest.
Ja, usch, det är vidrigt.
Mm.
Ja, men försök inte... Alltså, så här, du har den, men du kanske inte behöver ha den här. Framför ansiktet hela tiden. Du kanske kan lägga den här i knät. Där är min ångest. Okej, du är med mig. Det är okej. Jag har ångest. Men den behöver inte äta upp dig. Utan, men acceptera att den finns. Det var samma sak som Brian Perry sa till mig som är dirigent på Wicked på Broadway. När jag var där och höll på med sånt. Så sa han till mig så här. För jag var du är väldigt nervös. Jag bara, ja. Och han hade också ADHD så vi kunde prata om grejer. Och han sa så här. Försök aldrig intala dig själv att du inte är nervös när du är det. Acceptera att du är nervös. Men jobba därifrån.
Ja. Smart.
Samma sak med ångesten och samma sak med oron. Okej, nu oroar jag. Börja titta på oron lite utifrån och så här, okej, hej oron. vad vill du nu? Lyssna lite. Sen säger så här, ja, nu får du sitta på min fot medan jag lagar mat. Liksom.
Mm. Ja. Greja också lite så här, det är inte oron som har dig utan du har oron.
Precis, du kan bestämma. Mm. Även fast det är svårt. Men börja terapi, börja KBT. Det ingår att noja i det här yrket. Så att det är lika bra att acceptera det och börja jobba med den. Mm. För du kommer aldrig bli fri från den om du har den personligheten.
Nej.
Den kan bli mycket bättre. Men när det blir tufft då kommer ju de där grejerna.
Liksom. Skov liksom.
Ja. Mm. Ja. Gråt och ångest, oh, herregud. Det har jag haft det mycket av.
Vi har ju en sponsor som vi är jätteglada för att vi har.
Ja, och det är Filmcafé.
Tack så mycket.
Ja,
Och vi tänkte vi skulle ta upp bredden av vilka jobb du kan söka på Filmcafé.
Ja, det finns hur mycket som helst och det släpps nya grejer i princip varje dag.
Gud ja, och det kan vara allt från SVT-serier till reklam för polsk korv. På riktigt.
På riktigt.
Och man kan få mycket pengar för sånt.
För polsk korv, ja. Mm.
Så att kolla in den.
Ja, och det finns ju även så här... när de söker lägenheter till inspelningar, skolor som vill göra sina avgångsfilmer som behöver folk.
Ja, eller om du har en väldigt fotogen katt.
Ja, som... publikgrejer söker de också ibland. Ja. Kom och vara med i Skavlan och titta på.
Provpublik.
Mm. Ja. Så det finns en enorm bredd. Så kolla in filmcafé.se. Vi skulle bara vilja be om ett dagens tips från dig. Det kan vara, det måste absolut inte vara jobb eller musikalrelaterat utan så här.
Ät grönkål eller fan vad gott en choklad eller...
Tips från Frida liksom.
Ja,
tips från Frida.
No pressure.
Jag har massa tips jämt ju men nu står det still. Jag är en tipsmaskin. Okej, ett bra tips är att jag gillar citatet som jag fått av min styrfar, det heter gilla eller ändra.
Mm.
Vilket betyder att antingen så gillar du läget och då får du inte klaga. Eller så ändrar du situationen så att du slipper klaga på hur det är. Gilla eller ändra.
Bra.
Gilla eller ändra.
Mycket bra tips.
Mm. Kan de inte ha det på Facebook också? Gilla den här statusen eller jag ändrar den här statusen.
Ja, men det var väldigt bra. Redigera eller gilla. Ja. Nu kan man ju välja en emoji också till att gilla. Ja, det kan vara ett hjärta eller en ledsen arg. Jag har ett tips faktiskt.
Ja.
Och det är att sen gå och se vilken föreställning då, Frida, som du ska vara med i.
Ja! Kom och titta på Fun Home! Som vi ska göra på Kulturhuset Stadsteatern med premiär 21 april. Jag spelar Alison Bechdel, the head role.
Och det är fett.
Hur länge spelar ni?
Vi spelar till slutet av juni och jag hoppas på en förlängning till hösten men det vet vi inte något om än.
Det hoppas jag med för då kommer jag tillbaka.
Ja just det, du är bara...
Jag är borta.
Ja, det är borta. Ja, fun home. Kom och titta. Carolina Frände regisserar asballt.
Mm, mycket,
mycket lesbiskt.
Mycket kvinnor skulle jag säga. Det är fantastiskt. Ja. Äntligen.
Första musikalen med en lesbisk huvudroll. Lesbisk person i huvudroll. Nej, jag vet inte nu. Det är mycket lesbiskt. Kom och titta.
Det blir
jättebra.
Tack Frida.
Tack så himla mycket.
Ja, tack för att jag fick komma. Vilken himla roligt. Bra podd ni har.
Tack så mycket.
Det var allt från Bakom ridån den här veckan.
Och vi får se vad vi pratar om nästa gång.
Ja.
Det återstår att se.
Ha det så bra.
Hej då.